Podplay.
Firefighter, drop what you're doing, report to your company. A major disaster is occurring in New York City this morning.
Det dröjde inte länge efter attackerna i USA den 11 september förrän misstankarna föll på terrornätverket Al-Qaida. Inte mycket längre tid tog det innan helt andra teorier fördes fram. Och 11 september kom att inleda inte bara en ny era av krigföring utan också av desinformation. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Det var inte alls Al-Qaida, det var president Bush i maskopi med CIA och förmodligen hela den amerikanska staten som låg bakom attentaten mot World Trade Center för att ge USA ett skäl att ge sig in i ett långvarigt krig i Mellanöstern. Så påstås det i alla fall, eller hur, Ingmar Neveus, utrikesreporter på Dagens Nyheter och med oss idag för att prata om sammansvärjningar.
Ja, precis. World Trade Center hann inte mer än rasa innan det kom en mängd av såna här konspirationsteorier. Precis som du nämner så gick många av dem ut på att det inte alls var Al-Qaida utan det, eller åtminstone att USAs egen regering och ledning var liksom medbrottslingar i det här. Och det kan ha varit Al-Qaida, men i så fall så hade Bush och company helt enkelt låtit det ske av olika anledningar. Det fanns andra, ännu vildare teorier om att de här flygplanen inte var några flygplan utan det var hologram som liksom dolde missiler då som skulle ha skickats av USAs militär då på order av Bush till exempel. Det finns en hel och väldigt vildvuxen flora då av den här typen av konspirationsteorier som växte fram väldigt, väldigt fort.
Man misstänkte väl också, eller många som trodde att, de här, att husen inte hade rasat ihop på grund av flygplanen utan att det måste ha varit en bomb.
Exakt, det var liksom det kanske det mest, den teori som har uppmärksammats allra mest och som liksom har visat sig väldigt uthållig. Även om den, precis som alla andra, har motbevisats. Det är just det att man hävdar då att det måste ha varit en kontrollerad sprängning, ungefär som när man river ett stort hus där man spränger det medvetet. Och då har man hävdat att det går liksom inte, ett plan som kraschar in i sånt här torn kan inte orsaka att det rasar. Det, som jag sa då, så har det motbevisats att, och det är så att det kan det visst. Det blir en följd av dels explosionen när planet kraschar. Dels den enorma värme då som uppstår när det brinner en massa flygbränsle, vilket får stålkonstruktionen att försvagas och så småningom rasa ihop. Det här har man gjort experiment och vetenskapsmän har liksom gått i god för att det är så här.
Du var ju redaktör på utrikesredaktionen. Det var ju en väldigt dramatisk tid, men minns du någonting av när det här började komma från redaktionsmiljön?
Absolut, precis som nästan alla andra så minns jag ju det. Vi kom gående på DN som då en våning som vi inte längre är på. Där var det tv-skärmen, då såg man det här första planet. Jag kommer ihåg att vi alla uppfattade det som ett väldigt litet, kanske något privatplan. Det var ju ändå en spektakulär händelse liksom. Men ja, sen när det andra planet störtade in i den andra, det var ju då alla liksom insåg, nej, det här är ett terrordåd. Jag minns att vi gjorde faktiskt en väldigt, väldigt bra papperstidning då till den 12 september och alla var verkligen på tårna.
De här, om vi backar lite då till de här konspirationsteorierna som sen dök upp. Kan du bara påminna oss lite om hur man definierar en konspirationsteori?
Ja, alltså en konspirationsteori är ju en enkel, förenklad förklaring som man kan ta till sig. En förenklad förklaring till stora spektakulära händelser i en liksom kanske kaotisk och svårförklarlig värld. Man identifierar en skurk, någon som ligger bakom det här attentatet eller den här pandemin eller vad det kan vara. Och den här skurken, det är liksom en elit ofta som man pekar ut. Det kan vara regering till exempel som har liksom hemliga andra syften och har en dagordning och som iscensätter detta för att uppnå andra mål. Då till exempel mera makt, mera pengar eller någonting annat. Det där, när det gäller 11 september så motiven då som tillskrevs Bush och regeringen, det var att liksom skaffa ett motiv för att anfalla Afghanistan och Irak.
Det handlar inte bara om att det ska vara att det är en ren och skär liksom missuppfattning eller falsk teori, utan det finns ju ett element av lögn här och, den här, och de här, just att det finns någon sammansvärjning bakom. Vilken funktion fyller den där lögnen?
Ja, men det är väl just att man pekar ut en sammansvärjning. Det gör ju, jag menar, det finns en skillnad. Det finns ju en massa myter, liksom att Elvis Presley lever och så vidare, men det är en annan sak. Men när man ser en konspiration, en sammansvärjning, då ger ju det också liksom möjligheten att hitta en förklaring till saker man kanske är missnöjd med i sitt eget liv, eller man liksom hittar, man får en syndabock, en förklaring. Det är liksom jag kommer ingen vart här i livet, men det är liksom de här onda eliterna som stoppar det, de som liksom vill ha världsherravälde och så vidare. Så på det sättet blir det en slags liksom snuttefilt av det hela.
Mm. Jag tänker också ibland att det tycker jag man märker ibland när man träffar folk som är insyltade i konspirationsteorier, att det finns också en känsla av, det ger dem en känsla av samhörighet, att det finns något hotfullt och så finns det en grupp av dem som vi som vet hur det i själva verket förhåller sig och sådär.
Ja, absolut, så är det ju, inte minst i vår era då efter 11 september när det har liksom uppstått helt nya sätt att bilda nätverk då genom internet och sociala medier, så kan man hitta varandra på ett annat sätt och liksom skapa ett sammanhang i sitt liv. Att man blir en sån som tror på att till exempel 11 september inte alls var det verkade vara. Och det ger en gemenskapskänsla också, absolut.
Ja, men du har ju skrivit om hur 11 september blev ett slags startskott för en era av snabbt spridda teorier. De är ju inte nya, det har ju funnits många sådana genom åren, som att vi inte alls har åkt till månen till exempel. Men skillnaden här ligger ju just i teknologin. 2001 så var vi fortfarande i början på ett bredare internet, det fanns bloggar men inte så mycket annat. Vad betyder möjligheten här att sprida falsarier väldigt snabbt?
Jo, men det är såklart helt centralt, och det var ju liksom en historisk omständighet som gjorde att man kan se det här som liksom de moderna konspirationsteoriernas moder. Alltså det var den första stora konspirationsteorin som fick möjligheten då några år senare i alla fall att spridas effektivt genom internet. Och genom, Facebook grundades 3 år efter 11 september, YouTube 4 år efter. Men det var också ungefär den här eran man började kunna publicera filmer, hela filmer online. Så att det blir inte bara lättare att sprida det här och lättare att nätverka så att säga, utan också lättare att göra det på ett smart sätt, att göra det liksom trovärdigt.
Vi ska alldeles strax prata mer om vad de här konspirationsteorierna och deras utveckling betyder. Vi pratar med Ingmar Neveus idag i Studio DN, utrikesreporter. Vi pratar också om konspirationsteorier och vad som har hänt efter den 11 september. Vi ska prata om utvecklingen av konspirationsteorierna, hur de har liksom förändrats efter attackerna. Och vi var inne på teknologin och så här. Vi måste ägna en liten stund åt Donald Trump också, även om det kommer ju lite senare. Men hela hans gestalt uttrycker ju på något sätt konspiration, att någon slags inställning att alla är emot mig. Men för hans politiska karriär, hur viktiga tror du att konspirationsteorierna har varit?
Ja, extremt viktiga. Jag menar, han fick ju sitt politiska, han var ju redan en känd dokusåpa-figur och affärsman, arvtagare. Liksom i politiken blev ju det här, det man kallar birther-rörelsen, hans genombrott. Det var ju den här falska uppfattningen att Barack Obama var en slags smygmuslim. Han var inte född i USA utan i Kenya, vilket skulle gjort det olagligt för honom att kandidera till och bli USAs president och så vidare. De här lögnerna blev liksom Trump en väldigt högprofilerad talesman för. Och man kan argumentera för att det var liksom det som förde in honom i politiken på ett sätt som gjorde det möjligt för honom att bli president 2016. Sen avslutade han ju, som vi alla minns, sin politiska bana då genom också konspirationsteorier, nämligen den om att valet som han förlorade skulle ha varit fusk och ogiltigt. Så att hela hans tid liksom vid makten präglades ju av att han åtminstone uppmuntrade en mängd, som den här QAnon-rörelsen. Han var ju även en ganska viktig del i att det finns en sån utbredd skepsis då när det gäller vaccin och själva coronapandemin, att den skulle liksom ha varit någon medvetet spridd av Kina eller ja, liknande saker. Så att, absolut.
Det är lite intressant det där, att det som du var inne på tidigare, att det finns ju ofta ett starkt element av avståndstagande mot staten och makten, om det är politikerna eller om det är någon finansiell makt som George Soros, eller religiös, där man ofta pekar ut personer med judisk bakgrund till exempel. Och sen att Donald Trump själv ju, i och med att han blev vald, så blev han ju en del av makten. Men det spelar ju liksom ingen roll i det här. Du nämnde antivaxrörelsen. Det är ju spännande tycker jag, för att den, man kan ju se den som att den står separat, men det gör den ju inte riktigt. Hur passar den in här tycker du?
Ja, men för det första kan man ju säga att 11 september vid början på en tid då, delvis tack vare teknologi då, internet, då folk har kunnat liksom omfatta många konspirationsteorier samtidigt och göra det nästan till en livsstil eller en liksom syn på världen. Och det är ju så att de här rörelserna liksom är inte separata, utan idag så finns det ju många, de som, det till exempel nu i dagarna hos det konferenser och en filmfestival då bland de här rörelsen som tvivlar på 11 september-dåden. Och på programmet står då också punkter om pandemin och hur den skulle vara liksom en bluff och så vidare. Eller att vaccineringen är livsfarlig eller verkningslös. Så att det är liksom det som 11 september-konspirationerna gjorde, var ju att liksom skapa en, ja, det finns vissa, jag talar med en amerikansk journalist som kallar det börjar närma sig en religion, det här att liksom omfatta samtidigt en mängd konspirationsteorier. Och där har du liksom den röda tråden mellan 11 september och vaccinmotstånd till exempel.
Vi var ju i USA båda två i höstas i samband med valet, och där tror jag att båda, du möter säkert också folk som man tar upp det här, alltså oviljan att acceptera valresultatet med pandemin i princip i samma mening.
Ja, absolut. Jag var i Michigan till exempel, och vi var tillbringade flera dagar på sånt här Stop the Steal-möten och demonstrationer. Och i stort sett alla man pratade med där hävdade ju också att pandemin bara var en bluff, och att jag kommer ihåg, det kom fram en kvinna och höll upp sitt barn och sa med stolthet att hon aldrig tänkte vaccinera sina barn, och självklart skulle hon inte ta något vaccin mot covid-19 och så vidare. Så att för mig är det en väldigt tydlig illustration av det här med att det är en världsbild, är nästan på gränsen till en religion.
Mm. Och just det här med vaccin är ju också just det här avståndstagande mot att någon, man argumenterar i termer av frihet och säger att det är, att man absolut inte vill ha någonting som kommer från staten. Men jag undrar, hur kommer det sig, tror du, när det finns helt vilda teorier som QAnon då, som är ett påstått då, eller man tror att det finns ett världsomspännande pedofilnätverk som med Hillary Clinton i spetsen kontrollerar hela världen. Hur kan folk tro på det här?
Ja, alltså det är ju bland de mer vilda konspirationsteorierna. Och jag måste säga, jag är också förvånad att det har så många anhängare, men delvis är det ju Donald Trump då, som har uppmuntrat det här, det handlar ju om honom. Han är ju the good guy i QAnons världsbild. Och de här påve Franciscus, Barack Obama, Hillary Clinton är de onda då. Som, det är en slags skruvad version av det här som också började 11 september. Att det är liksom, man kallar deep state. Alltså det är någon slags sammansvärjning inom regeringen och staten. Att man absolut inte kan tro på någonting som staten gör. Det var liksom, det fick ett genombrott då i 11 september, konspirationsteorierna. Och man kan väl se QAnon som är liksom en extrem version av det då. Där man liksom kryddar med de här uppgifterna om pedofili och så.
Och det ledde ju också till, det har ju också lett till alltså rent fysiska, verkliga attacker i Washington bland annat. Jag tänker att det också har att göra med att man, möjligheten att skapa bubblor där man isolerar sig är mycket större nu än vad det var förr. Men man kanske också ska påminna om att det faktiskt inte bara är högerextremister här, utan det finns ju liksom någon slags alternativa rörelser i alla riktningar, eller hur?
Ja, absolut. Det är ju många som lockas av den här förenklade världsbilden. Och till exempel det här jag nämnde i den filmfestivalen i Oakland då, om, på de här temat både 11 september och pandemin och så. Den, om jag tittar på programmet där, är en väldigt tydlig vänsterprägel. Alltså de man anklagar, den elit man anklagar där är liksom en ekonomisk elit, storfinans och liksom nyliberalism och så vidare. Sen har vi exemplet här som vi på DN skrev om för inte så länge sedan, att i Sverige omfattas till exempel QAnon och pandemimyter av liksom den nyandliga rörelsen. Representanter för den, alltså New Age, det kan vara yogalärare och healers. Och, alltså inte personer man normalt förknippar med högerextremism i alla fall.
Men jag måste också, i vilken grad tror du att det här avståndstagandet från staten som vi ser i flera länder runt om hänger samman med de här konspirationsteorierna? Och är det som är det stora avtrycket eller den stora konsekvensen? Eller?
Ja, alltså vad är hönan och vad är ägget? Men visst är det så att framväxten av högerpopulism och minskande förtroende för auktoriteter, experter, regeringar och så, alltså i alla fall nära släkt med konspirationsteorier och den sortens politiker som här i Europa har vi ju Viktor Orbán i Ungern och Jaroslav Kaczynski i Polen, så de arbetar ju mycket med konspirationsteorier, så att det är någon verklighet som är här för att stanna.
Stort tack för att du var med idag, Ingmar.
Tack.
Vill du komma i kontakt med oss så gör du lättast genom att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och tekniker Jonas Lindskov, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.